Ämnet är alltså de lutherska bekännelseskrifterna och pietismen. Och låt oss då med en gång försöka att definiera vad vi menar. Med de lutherska bekännelseskrifterna menar jag den här boken. Det är en svensk utgåva. Den är kanske inte lika lätt att få tag i på norska. Jag har för mig att det finns en äldre norsk utgåva. Tryckt i Amerika 1890. Sen finns det en senare utgåva av Olav Wallensenstad. Men den är ingen vanlig utgåva av bekännelseskrifterna, utan där har ordningsföljden av materialet plockats om, så att han har försökt göra en dogmatik av bekännelseskrifterna. Och det kan ibland vara lite svårt att läsa bekännelseskrifterna så som de är givna från början. Med de lutherska bekännelseskrifterna menar vi alltså Konkordieboken av år 1580. Och jag har haft glädjen att titta i en mycket fin tidning som heter Bibel och bekännelse, och som verkligen kan rekommenderas, inte bara därför att den är gratis, utan också därför att den har en osedvanligt gediget klart bibliskt innehåll. Den kanske finns där nere på bokbordet. I det sista numret så finns det en liten redogörelse över vad bekännelseskrifterna eller Konkordieboken innehåller. Och tittar man på den redogörelsen så ser man att det finns först tre bekännelseskrifter som inte är direkt lutherska. Det vill säga, de är lutherska i betydelsen, de är bibliska, men de har inte sin upprinnelse i den lutherska reformationen, utan de är äldre. Och det är ju de tre så kallade allmänkyrkliga trosbekännelserna, den apostoliska, den nicenska och den athanasianska trosbekännelsen. De har ett klart, gediget, tydligt bibliskt innehåll och handlar ju främst om Gud, treenigheten och Kristi person. Men därefter följer de lutherska bekännelseskrifterna i egentlig mening. Det vill säga de bekännelseskrifter som tillkom under den lutherska reformationen. Och där följer då först Augsburgska bekännelsen från år 1530, som innehåller 28 artiklar. Och det kan vara ganska nyttigt att man försöker att minnas vad artiklarna handlar om. Så att om man skulle säga artikel 5, så vet de flesta vad man tänker på. Det är om rättfärdiggörelsen och det är om predikoämbetet. Och om man säger artikel 6, så vet man då att det handlar om det som följer på rättfärdiggörelsen, på trons mottagande av Kristi rättfärdighet, nämligen ett nytt liv eller trons frukter. Och säger man artikel 7 och artikel 8, så kanske man vet att det handlar om kyrkan eller församlingen, och så kan man gå vidare. Det är inte så svårt att lära sig det om man bara vill, om man bara har intresse för denna sak. Och nu är det väl tyvärr så att inte minst i Norge de lutherska bekännelseskrifterna inte har fått den ställning och det bruk som de förtjänar, och i synnerhet då bland sådana som gör anspråk på att vara lutheraner. Jag sa den Augsburgska bekännelsen, den blev ju motsagd av katolikerna, och det blev nödvändigt att skriva en försvarsskrift. Och den heter då Augsburgska bekännelsens försvarsskrift eller apologi, och det är den största av de lutherska bekännelseskrifterna. Den är mycket omfattande, och det är inte så lätt kanske att läsa den om man inte är lite grann insatt i de frågor som här behandlas. Så här mycket är försvarsskriften. Och det som framförallt här behandlas det är rättfärdiggörelsen. Och jag tror jag vågar mitt huvud på att hade man också i Norge läst apologin och tagit emot apologin som en biblisk skrift, det vill säga en skrift med allt igenom biblisk undervisning, så hade i detta land inte förekommit en vacklan när det gäller läran om rättfärdiggörelsen. I denna försvarsskrift behandlas den bibliska läran om rättfärdiggörelsen ytterst grundligt och utförligt. Så följer de schmalkaldiska artiklarna som Luther skrev 1537. Samma år så sammanställde ju Melanchthon traktaten om påvens makt och överhöghet. Och man kan ju också säga att hade lutherska kristna i detta land och i Sverige studerat den traktaten noggrant, så hade man inte givit sig hän till de vanliga spekulationerna som finns i vår tid om de yttersta tingen och om en antikrist som ännu inte är i verksamhet inom kristenheten, utan man hade klart och tydligt sett att antikrist är påveämbetet, påvestolen. Man hade också insett att en kyrka är inte detsamma som bundenheten till en viss apparat eller organisation eller biskopstjänster, helt oberoende av om Guds rena ord och sakrament där förkunnas och förvaltas. Man hade sett att kyrkan är där Guds ord förkunnas rent och klart, där man försvarar sanningen, värnar om sanningen, och att det inte bara är en möjlighet utan också en plikt för de kristna att se till att inga villolärare får handha vården och vägledningen av de kristna, utan att de kristna ska se till att ordet förkunnas rent och klart och sakramenten förvaltas rätt. Och då behöver man inte vänta på tillstånd ifrån myndigheter eller biskopar som inte längre frågar efter Guds ord i alla stycken. Det blir mycket klart i schmalkaldiska artiklarna och i traktaten om påvens makt och överhöghet. Och så har vi de båda katekeserna från 1529, den lilla och den stora katekesen. Och det var tänkt så att framförallt lekmännen skulle få en sammanfattning av den kristna tron genom dessa katekeser. Först och främst genom den lilla katekesen, men också genom den stora. Teologerna, prästerna och lärarna, de skulle framförallt sätta sig in i apologin också. Men de vanliga lekmännen, de vanliga gräsrötterna, de hade fått katekeserna för att därigenom på ett enkelt och klart sätt kunna ge skäl för sin tro. Och så slutligen den stora omfattande Concordieformeln från 1577. Den är väl kanske ännu mer omfattande en apologin, eller ungefär lika omfattande, det är så här mycket. Och det är en ytterst klargörande och noggrann genomgång av vad Bibeln lär i de frågor som man tidigare har behandlat, men som vissa personer inom kyrkan kommit att misstolka och förvränga. Och allt detta har då samlats i Concordieboken, som betyder enhetsboken. Concordia betyder ju endräkt. Nu kan man läsa i den här fina tidningen Bibel och bekännelse att det olyckliga hände i Danmark och Norge, som hade en gemensam kung, att man inte antog alla de lutherska bekännelseskrifterna. Det står någonstans här att konung Fredrik den andra av Danmark och Norge förbjöd att hela konkordieboken skulle brukas som bekännelseskrift, fordi han icke ville ha kirkestrid i riket sitt. Och det har lett till att den norska och den danska folkkyrkan inte har antagit hela konkordieboken, utan man saknar Augsburgska bekännelsens apologi. Man saknar smalkaldiska artiklarna och traktaten om påvens makt och överhöghet. Och man saknar konkordieformeln. Och det är ju oerhört allvarligt. Därför att innebörden i Augsburgska bekännelsen och den rätta läran i de frågor som behandlas där blir ju utförligt framlagd genom de följande bekännelseskrifterna och inte minst genom konkordieformen. Och avvisar man dessa skrifter så får man en ganska diffus uppfattning om vad som är luthersk biblisk lära. Olav Wallensensta har ju sagt helt korrekt, som också citeras i denna tidning, att avvisar man apologin så kan man egentligen inte påstå sig vara lutheran. Man lär därmed inte känna den lutherska läran korrekt. Därmed har vi alltså sagt något om vad vi menar med bekännelseskrifterna i samband med det här föredraget. Det är alltså hela Konkordieboken. Och den andra delen av ämnet lyder pietismen. Och då ska vi försöka säga, vad menar vi med pietismen? Ja, man kanske kan mena olika saker. En del menar kort och gott fromhet. Det är inte den innebörden som vi här ska tala om pietismen, utan vi menar med pietismen en alldeles bestämd riktning eller lärotradition som växte fram på 1700-talet och blev allt starkare, inte minst genom reformärt inflytande under 1800-talet, och som i mycket hög utsträckning har präglat väckelsen i de nordiska länderna. Pietismen innehåller ju många berömvärda ting. Innehåller ett allvar som är beundransvärt. Man vill allvarligt och grundligt gripa sig an frågan om hur man ska bli salig, hur man ska komma till himmelen. Man bekymrar sig om andra människors eviga väl. Och man har varit ivrig att bruka Bibeln och har velat hålla fast vid Bibeln som Guds ord. Man har haft ett missionssinne. Man har varit ivrig att missionera. Och mycket annat förtjänstfullt kunde räknas upp. Men här ska vi begränsa oss till det som man menar med pietistisk lärotradition i egentlig mening, det som är en ny tradition, eller rättare sagt en läroinriktning som kan särskiljas, kontrasteras emot konkordiebokens undervisning. Det visar sig nämligen att pietismen i flera stycken för fram läror och en lärotradition som är vitt skild ifrån den lutherska lära som presenteras i de bekännelseskrifter som jag räknade upp. Det är någonting som inte alltid är klart för människorna, och det kanske beror på att bekännelseskrifterna har inte studerats särskilt mycket inom alla väckelsekretsar. Jag vet i Sverige till exempel att man på sina håll är alldeles främmande för bekännelseskrifternas innehåll. Man har studerat väckelseförkunnares andakter och predikningar och skrifter. Men om man frågar dem, har du läst Konkordieformen? Eller Augsburgska bekännelsen och dess apologi? Eller har du sett vad som står i traktaten om påvens makt och överhöghet? Så har man inte läst det. Man känner inte till det. Man vet knappast vad det är frågan om. Och om man då vid ett studium kommer fram till att det är en läroskillnad mellan vad som står i bekännelseskrifterna och vad som till exempel Rosenius säger på några ställen, eller vad kanske Hauge säger, eller vad Henrik Schartow säger, så låter man väckelseförkunnaren gå i första hand. En framträdande man inom väckelsen i Sverige nämnde att i valet mellan Rosenius och bekännelseskrifterna så väljer vi Rosenius. Jag hoppas att vi hinner under de här timmarna att visa lite grann vad det då är frågan om i sak. Vad är det för läror det är frågan om? Och där vi finner en olikhet, en söndring mellan luthersk kristendom och pietistisk kristendom. Men jag ska hålla er en stund på sträckbänken och istället försöka presentera bekännelseskrifterna lite mera. Då ska jag under den andra timmen gå mera rakt på sak och försöka att lägga fram i några punkter skiljaktigheter mellan pietistisk kristendom och biblisk luthersk kristendom. Jag ska börja med att presentera kort, om jag kan, kort Konkordieformeln av år 1577. Först, vad var bakgrunden till Konkordieformeln? Jo, efter Martin Luthers död 1546 visade det sig att lutheranerna var inte helt eniga i alla stycken. Det hade börjat att märkas lite grann innan Luther dog, men när Luther hade dött så kom det tydligare till uttryck. Och det blev lärostrider som pågick länge. Och 1577 är, kan vi säga, slutdatum för dessa strider. Då hade man genom många lärosamtal kunnat klart och tydligt utreda och fastställa vad som verkligen är den bibliska läran i de frågor som man hade stridit om. Det gällde bland annat rättfärdiggörelsen, det gällde arvsynden, det gällde den fria viljan, det gällde frågan om lagens tredje bruk och de goda gärningarna, det gällde frågan om adiafora. Det vill säga sådana ting som skriften varken säger ja eller nej till, som skriften lämnar öppna. Det gällde frågan om Kristi nedstigande till helvetet. Och det gällde frågan om utkårelsen. Och dessa frågor blir då grundligt utredda och behandlade, så att det är, vad ska vi säga, en fröjd, till och med en intellektuell njutning att läsa Konkordieformeln. Den är så klar, den är så tydlig, den är så grundlig, och det är framförallt ett bibelstudium. Det man lägger fram måste hela tiden kunna grunda sig på skriftens klara ord. Det får inte bara vara påståenden rakt ut i luften eller under hänvisning till traditionen eller vanan eller vad man av hävd tycker om, Nej, varje trosartikel måste grunda sig på Guds ord. Och man är också viss om att när det uppstår skiljaktigheter får man inte formulera sig så allmänt att olikartade tolkningar kan rymmas under denna allmänna formulering. Här kan vi med en gång säga att det föreligger en skillnad gentemot pietismen. Också inom pietismen finns det ju olikheter. Men man bryr sig inte om att så knivskarpt klarlägga vad som är bibliskt och inte bibliskt i de frågor som har kommit upp. Utan istället skjuter man ganska ofta besvärliga frågor åt sidan. Man menar att det blir onödiga strider och vi har ändå huvudsaken, det viktiga, det mest centrala, gemensamt. Den lutherska uppfattningen är en annan, nämligen den att allt vad Bibeln lär ska vi vara noga med, ta vara på, hålla fast vid. Vi får inte skjuta åt sidan vissa lärofrågor som Bibeln yttrar sig om, som Bibeln klargör för oss, bara därför att de är obekväma eller därför att inte alla kan enas därom. Nej, vi måste vara eniga i alla trons artiklar. Och med trons artiklar menar man sådana artiklar eller läror som kan tydligt beläggas, grundas på Guds ord. Pietismen har här en annan uppfattning. Man säger att det räcker med enhet om huvudsanningarna. Och då blir det upp till var och en lite grann att avgöra var gränsen går mellan huvudsanningar och bisanningar. Fundamentala artiklar och icke-fundamentala artiklar. Det är en fröjd att se, att läsa och studera och jämföra med bibelställena den framställning som föreligger i Konkordieformen. Man börjar Konkordieformen med att stryka under att all lära måste grundas på Guds klara ord. Man får alltså inte säga, ja men det har Melanchthon sagt, eller det har Augustinus sagt. Eller som vi skulle kunna säga, det har Rosenius sagt. Eller det har Carl Fredrik Wisslöf sagt. Utan avgörande är hela tiden, vad säger Guds ord? Vi tror, lär och bekänner, heter det, att den enda regel och norm, varefter alla läror såväl som lärare, bör prövas och bedömas. Endast är gamla och nya testamentets profetiska och apostoliska skrifter. Den heliga skrift ensam förblir den enda domaren, regeln och rättesnöret. Bakom detta ligger ju också att skriften kan döma. Man får alltså inte inför skriften säga så här, vad är sanning, som Pilatus gjorde. Eller skriften är så oklar och diffus. Vi måste ha ett komplement till skriften för att veta vad som är sanning. Nej, bakom detta ligger övertygelsen om att Bibeln är tillräcklig och den är klar. Och med Bibelns klarhet menas inte att om jag bara slår upp i Bibeln och läser en vers här så är det alldeles klart och begripligt. Och jag förstår varje ord och varje sats även om jag inte ger akt på sammanhanget. Eller jag kan fatta vad som åsyftas på ett ställe. Även om jag nu läser sammanhanget, det är för mig inte alls oklart. Nej, det kan finnas en hel del anspelningar, namn och omnämnandet av ting som är för oss oklart. Och det beror på vår okunnighet och vår begränsning. Men man menar med skriftens klarhet att allt vad Bibeln lär, det vill säga läroartiklarna, är klart därför att för oss oklara ställen blir på andra ställen så tydligt framlagda att vi klart kan framställa vad Bibeln lär om de yttersta tingen, om antikrist eller om Kristi återkomst eller om Kristi person och verk, om skapelsen, om nattvard och dop, om kyrkan och församlingen, om kyrkotukten, om förlåtelsen, rättfärdiggörelsen och så vidare. Om ett ställe synes oss oklart, så tar Bibeln upp samma ämne på andra ställen, så att ämnet blir ändå klart behandlat och belyst. Och så föreligger ingen trosartikel som förblir oklar. Det är bakgrunden till detta om att Bibeln är den enda domaren, regeln och rättesnöret. Bibeln kan döma därför att den är så utförlig i läroartiklarna och den är klar och tillräcklig. Vidare heter det så här, jag vill citera det också. Det är nödvändigt att icke bara rätt driva den rena, sunda läran, utan även tillbakavisa dem som motsäger den och lär annorlunda. Med detta menar man att ska vi lägga fram biblisk lära klart och entydigt, så kan man inte bara säga ja till sanningen. Man måste samtidigt säga nej till motsatsen, till lögnen. Här kan man också se en viss skillnad till pietismen. Genom att man inom pietismen drev en form av allianskristendom. Man byggde ju upp någonting som så småningom blev den så kallade europeiska alliansen. Så kunde man inte vara så knivskarp. Man kunde framhålla en sanning, men klargjorde inte samtidigt vad som var sanningens motsats, klart och tydligt. Konkordieformen säger både ja och nej. När man säger ja så lägger man fram teser. När man då säger nej till motsatsen så lägger man fram antiteser. Jag ska ta ett exempel. Om man vill klargöra vad Bibeln lär om omvändelsen, så för man fram i en rad teser Bibelns ord om att en människa före trons upptändande eller före omvändelsen är andligt död. Hon kan inte avgöra sig. Hon kan inte själv besluta, nu ska jag bli en kristen. Hon kan inte ta sig tron själv. Hon måste få tron av den helige ande genom ordet. Hon ska lyssna till Guds ord. Men det är Guds ord som har makt att av en andlig död göra en andligt levande. Av en bortvänd människa göra en människa som blir vänd emot Gud, tror honom, tar emot frälsningens gåva, syndernas förlåtelse och det eviga livet av nåd alena. Detta kan man då framställa i många klara och tydliga teser. Men för att man riktigt ska förstå vad som menas, så har man en stor hjälp av att man också klargör vad som inte är rätt i detta ämne. Och då framställer man en rad antiteser. Och då säger man till exempel, om man säger att Gud omvänder den som låter sig dragas och omvändas, så är det falskt. Ty då får man fram detta att skillnaden mellan människorna och förklaringen till att somliga blir omvända och inte andra, den ligger då där i att somliga, de gör mindre motstånd än andra. En del gör bara lite motstånd och de kan då bli omvända. Andra gör mera motstånd. Och då går det inte. Och då skulle det alltså inte bero på Guds nåd alena att en andligt död får andligt liv, utan det skulle bero dels på Guds nåd och dels på om människan bara håller emot lite grann. Och det kan man då visa att utifrån Bibeln är det fel. Eller man sätter upp en annan antites som också och formulerar då antitesen utifrån sådana uppfattningar som man kände till och som man vet är felaktiga. Och vi ska närmare se kanske lite grann på detta längre fram. Det är alltså en mycket viktig sak detta, att man för att vara klar och tydlig i förkunnelsen bör säga både ja och nej. Det heter vidare: för att sanningen så mycket tydligare och klarare må bevaras och skiljas från all villfarelse och intet må döljas under allmänna talesätt, har vi dock beträffande var och en av de höga och synnerligen viktiga artiklar om vilka strid denna tid stått, klart och tydligt givit vår mening till känna. Man brukar alltså tes och antites. Det här har inte alla läsare uppenbarligen lagt märke till. Det kom för något år sedan ut en bok i Finland på svenska av en finlandssvensk som behandlade rättfärdiggörelsen, den allmänna rättfärdiggörelsen. Och denna bok gick ut på detta, att det skulle vara felaktigt och i strid också mot bekännelseskrifterna att säga att rättfärdiggörelsens grund uteslutande är Jesus Kristus och den redan fullbordade försoningen. Rättfärdiggörelsen grundar sig också dessutom på den förvandling som äger rum i människan. Om din tro är levande, om det har blivit ett nytt liv, om det har blivit en viss förvandling hos dig, ja, då får du tro att du är rättfärdiggjord, annars icke. Och så citerades antiteserna i Konkordieformens tredje artikel om trons rättfärdighet. Som om antiteserna vore teserna. Så när Konkordieformen beskrev den falska läran om rättfärdiggörelsen, då citerades det som om det vore Konkordieformens beskrivning av den rätta läran. Det är alltså viktigt att se efter när man citerar eller läser Konkordieformen, om man läser teserna eller om man har kommit till motsatserna eller antiteserna. Ja, vad handlar Konkordieformen om? Den innehåller 12 artiklar. Och den är uppdelad i två delar. Den första delen är ett kort sammandrag av vad man lär. Kortfattat heter epitome, eller ett sammandrag. Den andra delen är den egentliga Konkordieformen. Solida declaratio, den grundliga presentationen av den bibliska läran. Och det kallas då för andra delen, eller SD, som är en förkortning för solida declaratio. Och de 12 artiklarna handlar om följande. Den första tar upp arvsynden. Det vill säga, hur fördärvade är vi egentligen? Är vi helt och hållet fördärvade, eller finns det lite, liten smula gott kvar hos oss som Gud kan använda sig av för att omvända oss och föra oss till himmelen? Hur är det med den saken? Den andra artikeln handlar om den fria viljan. Hur är det egentligen? Har vi en fri vilja i andliga ting? Är det så som man hör på många väckelsemöten? Du har ditt val. Valet är nu ditt. Nu får du välja. Den tredje artikeln Den handlar om trons rättfärdighet inför Gud, alltså rättfärdiggörelsen. Och hur är det med rättfärdiggörelsen eller trons rättfärdighet inför Gud? Hur kan jag veta att jag är rättfärdig? Vad är grunden? Vad är det jag måste göra för att veta att jag är rättfärdig? Artikel 4 handlar om goda gärningar. Hur är det egentligen? Måste vi göra några goda gärningar? Eller kan vi bara synda på lite hur som helst? Vad lär Bibeln? Den femte artikeln handlar om lag och evangelium. Vad är det som är lag? Vad är det som är evangelium? Och vad är lagens uppgift respektive evangeliets? Den sjätte artikeln handlar om lagens tredje bruk. Det vill säga, behöver en kristen, en som blivit född på nytt, en som älskar Gud till sin invärtes människa, behöver en sån lagen? Behövs det något tvång, något kommando, några hot för en sån människa? Vad säger Bibeln? Den sjunde artikeln handlar om Kristi heliga nattvard. Den åttonde om Kristi person. Den nionde om Kristi nedstigande till helvetet. Den tionde om adiafora, eller sådana kyrkliga bruk som varken är påbjudna eller förbjudna. Och den elfte om Guds eviga förutbestämmelse, predestination och utkårelse. Och den tolfte artikeln tar upp några kätterier och sekter som var aktuella vid denna tid. Ja, det här är godbitar att läsa. Och jag hoppas att ni har läst det. Jag tror att ni inte har det allesammans. Men att ni försöker att få tillgång till Concordieformen och läser denna underbara bok. Man skulle kunna läsa ett litet stycke varje dag, precis som somliga kanske har läst Rosenius dagstycken. Läsa ett litet stycke varje dag, så skulle man snart få en större klarhet i dessa centrala och viktiga bibliska ämnen. Jag ska ta de här artiklarna en gång till och säga ytterligare några ord om innehållet. Någon som kommer ihåg vad den första artikeln nu handlade om? Arvsynden. Arvsynden. Varför är denna artikel så viktig? Jo, har vi inte klart för oss hur stort vårt syndafördärv är, så kommer vi att lära fel i alla andra trosartiklar. Om vi inte förstår det totala syndafördärvet, vår hopplösa situation, så kommer vi inte att tillskriva nåden och frälsningen det värde som det har. Då kommer vi att förvanska artiklarna om Kristus och hans frälsning och hans nåd. Vi måste ha klart för oss att vi har blivit fördärvade genom synden. Arvsynden är ett fördärv som har drabbat vår natur och så djupt att det finns ingenting friskt och ofördärvat kvar. Inte en liten gnista, inte en liten kärna, inte någonting. Det är alltsammans totalt andligt dött. Vi kan alltså inte hjälpa oss själva. Vi måste helt och hållet av nåd bli räddade. Vi vet ju att det här är en sak som ju förkastas på många håll inom reformärt kristendom. Vi vet att de baptistiska rörelserna, pingströrelse och helgelserörelser av skilda slag, föraktar den här artikeln om arvsynden, förkastar Bibelns lära om arvsynden. Det är en förutsättning för deras hela läroframställning. Den andra artikeln hör nära och intimt ihop med den första. den handlar ju om den fria viljan. Hur är det nu? Kan människan göra sitt val? Man kommer till en gudstjänst och så får man höra om förtappelse och frälsning, och så säger man, valet är ditt. Ja, har man förstått vad Bibeln lär om människans synd, då bör man också förstå att människan inte har någon som helst fri vilja i andliga ting. Människans förstånd och förnuft är helt och hållet blint i andliga ting. Det förstår av egna krafter inte ett dugg av evangelium. Människans icke pånyttfödda vilja, den är inte bara bortvänd från Gud, vänd åt fel håll, utan den är dessutom aggressivt fientlig mot Gud. Köttets sinne, heter det, är fiendskap mot Gud. Människan har lust och begär till det som strider mot Gud, det som är Gud emot. Och lika lite som en död kropp kan göra sig själv levande och återge sig det lekamliga, det kroppsliga livet, lika lite förmår människan som genom synden är andligen död att uppväcka sig, att ge liv, att ge sig andligt liv. Människans omvändelse är ett verk av anden ensam genom ordet. Människan kan inte till någon del, inte till ringaste del, medverka till sin omvändelse. Har inga sådana kraftresurser kvar. Därför heter det också i denna artikel, i antitesen, det som förkastas, nämligen den läran att då den helige ande med ordets predikan gjort början och därmed tillbjudit sin nåd, människans vilja av egen naturlig kraft likväl i någon mån, om än ringa och svagt, förmår bidraga, hjälpa och medverka samt göra sig själv skickad och beredd för nåden, omfatta och mottaga densamma samt tro evangelium. Det är en falsk lära. Före omvändelsen eller tro finns det ingen sådan kraft till någon medverkan. Efter tro, efter det att ett nytt liv har tänts, ja, då finns det en ny invärtes människa som vill det goda och som medverkar med Gud, samverkar med Gud. Dock inte så, heter det, att det är som två hästar som drar en vagn och båda drar lika mycket. Utan det är så att Gud bevarar och ger allt sammans, men det finns likväl en andra häst eller en ny människa som också vill och samverkar med Gud. Men före omvändelsen, före trons upptändande, finns ingenting sådant. Där är allt sammans totalt andligt dött. På den här punkten lär ju den pietistiska lärotraditionen något helt annat. Och det får vi ta upp närmare på nästa timme, för att nu är tiden för första lektionen slut.